En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Det här avsnittet börjar vi med att ringa ett samtal.
Yes, hello. I'm calling from Stockholm, Sweden. My name is Anders Johansson. I'm reporter at the daily Aftonbladet newspaper.
Vi ringer till en polsk industrimekaniker som vi kallar Jacek. Vi ringer för att fråga om en dramatisk natt och en händelse som han blev vittne till. Han blir först förvånad över samtalet men kommer snart ihåg incidenten som vi ringer om.
Yeah, I remember now. We have this visit in night time. Now I know what you mean. We try to save the life of this gentleman.
Det nattliga besöket som Jacek nämner, där de försökte rädda livet på en person, kommer han ihåg mycket väl. Han var då arbetsledare för 8 kollegor från Polen som gjorde installationsarbeten vid en industri utanför Karlstad. De bodde i 3 stugor på Skutbergets camping.
It was quite nice.
Yeah,
over there we have really good apartment, so this house was quite nice, so we don't complain.
På kvällarna brukade de ta det lugnt.
You know, we was just came back from the work because we was working to 6 o'clock, 6 p.m. So we came, we eat, watch some movie and sleep because in the morning we waking up and going to work. So we was a little bit tired, so we was sleeping.
Med långa arbetsdagar brukade Jacek och hans kollegor ta tidig kväll och brukade inte ha några problem med att sova. Därför blev det aningen tumultartat när någon plötsligt bankade på dörren mitt i natten.
We was a little bit confused when he arrived in the middle of the night. It was approximately 1 or 2 o'clock in the night, if I could remember.
Kollegorna var uppjagade. En blodig man hade väckt dem i sina stugor, men de förstod inte vad han sa. Först ville de bara bli av med honom, men sen såg de att han var skadad. Så de sprang över och väckte chefen, Jacek.
Because they was they don't speak English, so they don't understand what he say and what he want. So he go to the second apartment and then the guys wake me up.
Jacek tog sig yrvaket upp och sprang över och frågade mannen vad som hade hänt. Och han sa att han blivit skjuten med 3 skott. Han andades tungt och verkade rädd. Jacek berättar att mannen inte blödde särskilt mycket, men att han förmodligen förlorat mycket blod tidigare. Det var svårt att få grepp om hur illa skadad han var.
He wasn't so bad condition because he spoke, he don't lose the conscience, so he communicate, but he was weak.
Mannen var vid medvetande och kunde prata, men han var svag, säger Jacek. Och det var en korrekt iakttagelse. Mannen var mycket riktigt skjuten, som han hade berättat, med 3 skott. 3 hade träffat bålen, punkterat en lunga och skadat levern. Han hade fått inre blödningar. Livet höll bokstavligen på att rinna ifrån honom.
He don't walk, so we don't even move him. Just we leave him on the stairs when we find him, and we call for the police.
Jacek berättar att han ringde 112 omedelbart. Sen gick det fort.
It was really fast, maybe 15 minutes, 15, maximum 20 minutes, and first police car was on the place.
Jacek blev lite förvånad över att det gick så fort.
I was a little bit surprised that they arrived so fast. But this lady, what I talked with him in the 112, she said that they have some car in the neighbor, so they probably sent this team straight away to us.
Kort senare kom även ambulansen och fler polisbilar. Dagen efter var det dags för Jacek och hans kollegor att lämna Sverige. Innan de reste hörde de rykten om att skjutningen skulle ha varit någon sorts hämnd.
Yeah, we just heard the rumors that this was some revenge for this some shooting what was a few days before when we find this guy.
Det här avsnittet ska handla om hur en fotbollskille i 20-årsåldern i Karlstad blir kidnappad, torterad med knivhugg och sen skjuten i skogen för att dö. En kidnappning som tros vara en hämnd för ett mordförsök på en gängledare några dagar tidigare. Men hur illa förövarna än misshandlar den bortrövade personen så vägrar han erkänna. Och frågan uppstår, är det verkligen rätt person de tagit? Det här är Tortyren vid Skutberget, ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson.
Den här kvällen så är det några killar som är ute och åker en bil och de gör affärer, är det en som berättar. De är ute och säljer knark helt enkelt och åker runt på Kronoparken här i Karlstad som är ett bostadsområde.
Det här är Nicole Dubochan, kriminalreporter på Nya Värmlandstidningen som också jobbar med tidningens podd NVT Krim, en podd om värmländska brott. Hon ska hjälpa oss berätta den här historien. En historia som kan sägas börja fredagskvällen den 23 februari 2024. När killarna som är ute och kör börjar förfölja en annan bil.
Det var en grå person. Och de trodde väl att det här var några som konkurrerade om samma narkotikamarknad. Så de följde efter den här gråa personen. Men rätt som det var så stannade den och tvärvände och ställde sig alltså nos mot nos med de här killarna som var ute och gjorde sina affärer.
Det blev en utmanande konfrontation. Gänget som ut och säljer blev attackerade. De i den gråa bilen försökte först blända dem. Och sen gick det fort.
Och så klev en man ur baksätet och gick rakt fram till passagerarsidan på den här bilen. Som då hade blivit stoppad och avlossade två skott mot bilen rakt in i bilen.
De i den stoppade bilen tycks ha sett att en beväpnad person var på väg mot dem från den gråa bilen. Det skriks backa, backa, backa. Men de hinner inte komma undan.
Den första som träffas är chauffören. Det är en 19-årig kille som har, de kallar honom själv för fotsoldat, det är en springpojke. Han träffas i handen.
Personen som sitter bredvid verkar försöka kasta sig mot förarsidan för att försöka ta sig ut genom dörren på den sidan. Men det är förgäves.
Så han träffas i rumpan av den här, eller i ryggslutet är det väl egentligen.
Om skjutningen var något mer än en markering är oklart. Men inget av skotten leder till några svårare skador. Skytten går över till förarsidan och tittar på den 19-årige föraren. Men skjuter inte fler skott.
Killarna i den beskjutna bilen, de flyr i ren panik ut i skogen och väntar och avvaktar där ett tag innan de återvänder till bilen. Och sen så körs de ner till centralsjukhuset här i Karlstad för lite vård. Jag tror att det är av typen omplåstring, alltså de behövde inte stanna över natten eller så. Så att det blir ingen jätteallvarlig skada på någon av dem.
De beskjutna personerna som tvingats springa ut i skogen är kända av polisen. Inte minst mannen som träffats i baken, en 24-åring som tros vara måltavlan.
24-åringen som har varit aktuell och under polisens lupp kan vi väl säga i många år. Och han pekas allmänt ut som gängledaren i Kronoparksnätverket.
Chauffören som träffas i handen, en 19-åring, är också aktiv i den här grupperingen.
Och sen är det då 19-åringen som sitter på förarplats och som kallas för fotsoldat eller springpojke. Det är han som säljer knark och fixar och donar åt de här andra killarna.
I bilens baksäte sitter ledarens bästis som beskrivits som andremannen i gänget. Där sitter också en 22-årig kille.
Och han är i sin tur då kompis med 19-åringen som körde. De har ganska nyligen börjat hänga med det här Kronoparksnätverket när detta händer.
Ingen i kvartetten förstår vem som skjutit mot dem. Ingen av dem kände igen skytten. Men de memorerade tydligt vad det var för bil som de eventuellt nya fienderna åkte i. En grå Peugeot.
De försvinner i en fart, men den hittas ganska snart ett långt stenkast från platsen där den här skjutningen var.
Bilen återfinns alltså nästan direkt.
Den var dikeskörd i skogen och man hittade även vapnet i närheten av den bilen.
Men trots de tidiga fynden ger de inga vidare ledtrådar till vem som åkt i den eller vem som hanterat vapnet. Några sådana spår lyckas polisen inte hitta. Vem som kört och vem som skjutit förblir en öppen fråga för polisen. Men de beskjutna tycks ha listat ut något som ingen annan gjort. Efter skotten verkar de ha bestämt sig. De ska hämnas. Och några dagar senare är det dags. Den här kvällen är en måndag. Det har gått 3 dagar sedan skjutningen vid Kronoparken. 2 killar, som vi kallar Peter och Ali, hänger tillsammans och tar det lugnt. Peter berättar.
Ali kom hem till oss vid 3-tiden och det var som en vanlig dag. Vi softade och pratade. Min bror var också hemma för han har ju lov. När vi sen hade tråkigt vid 17-tiden så tog vi en biltur.
Det här som vi hör Peter berätta, berättar han i polisförhör. Vi har låtit en röstskådespelare läsa upp hans berättelse. Peter berättar att han och vännen Ali tog en tur med bilen för att köpa snus. Sen åt de middag ihop med Peters föräldrar.
Ali hade fotbollsträning så vid 7:30 gick vi hem till honom. Han skulle byta om och göra sig redo. Vi var ungefär hemma hos honom en timme.
Det här var alltså måndagen den 26 februari 2024. En vanlig dag som snart skulle förbytas till något helt annat. Peter, Ali och ytterligare en kompis åker sedan i Alis bil till fotbollsträningen.
Jag hade tänkt att prata med fotbollstränaren för jag har en plan att byta lag, men jag kunde inte träna den dagen för jag var skadad i foten.
Träningen förflöt som den skulle. Efteråt fick ytterligare en kompis åka med hemåt i Alis bil. Det var glatt i bilen. Peter hade fått en plötslig spelvinst.
Vi svängde in mot parkeringen och parkerade bilen. Vi parkerade på den stora parkeringen där man måste betala. Jag hade precis då vunnit ett bett på 3200 kronor och alla började fira och gapa. Vi gick mot tunneln.
Tunneln som Peter berättar om är egentligen ingen riktig tunnel utan en portal i ett flerfamiljshus i området Gruvlyckan som man kan gå rakt igenom. Från gatan och in mot innergården. Peter berättar att de mötte hans bror och en kompis till honom när de började gå mot tunneln.
Vi var 6 personer och jag gick först. Jag kollade snabbt in i en bil och jag såg bara 2 ögon. Bilen hade starka ljus och tonade rutor så jag tänkte att det kanske var en civil polisbil. Jag hade tankarna på annat håll eftersom att jag hade vunnit mitt bett.
Bilen körde sakta och normalt. Peter kände ingen anledning till oro utan fortsatte tillsammans med hela gänget in i tunneln. Sen plötsligt verkade någon lämna bilen. Det hördes hur en dörr öppnas. Det hördes springande steg.
Ni vet hur det låter när man springer på grus. Jag vände mig om och då såg jag hur en av mina vänner försökte klämma sig förbi. Min magkänsla och insikt sa bara spring därifrån. Magkänslan sa att det här är inget bra.
Alla sprang. Peter fortsatte en bit och stannade sen vid en port där en annan kompis bor.
Jag ville ta skydd och springa in så snabbt som möjligt. Jag ringde till honom men han svarade inte. Jag kollade mig runt och såg min lillebror så jag sa till honom att springa hem och att han skulle ta med sig sin kompis.
När Peter såg sig omkring insåg han att en i gänget saknades. Fotbollsspelaren Ali. Någon hade ropat hans namn två gånger och nu var Ali borta. Peter och några av de andra tog sig ner i en källare för att gömma sig och diskuterade vad det var som precis hade hänt.
Jag visste inte vad det var som hände men hade en magkänsla att det var något riktigt dåligt.
De diskuterade huruvida de skulle ringa polisen.
I stunden så tänkte jag att jag hade min bror med mig och min brors kompis och att de andra hade sett allas våra ansikten. Vi gick ju alla förbi bilen. Jag tänkte att om jag ringde till polisen så kommer de säkert ge sig ut efter min bror och min brors kompis. De kommer ge sig ut efter mig. Jag var rädd och hade panik och visste inte vad jag skulle göra. Hade jag varit själv så hade jag ringt polisen men det var fyra personer till med som jag inte kunde sätta i fara.
De kommer fram till att de inte ska ringa polisen. Peter tänkte att Ali hade blivit kidnappad och bortförd för något han måste ha gjort.
Det här kom som en chock för mig, mina vänner och min familj. Vi hade aldrig tänkt att han skulle hamna i sin situation. Att någon bara skulle ta honom sådär. Samma kväll så kunde jag inte sova för jag visste inte vad han gjorde eller vad de gjorde med honom. Jag visste inte vem som tog honom och jag fattade ingenting.
Vännerna hade bara en ledtråd. På Snapchat såg det ut som att Alis telefon var uppkopplad vid ett friluftsområde som heter Skutberget. Nicole Dubochan, kriminalreporter på NVT, berättar vidare.
Ja, de kör ut på E18 västerut blir det väl mot ett friluftsområde som heter Skutberget som ligger alldeles vid Vänern här i Karlstad. Och hela vägen, alltså från det att han har blivit indragen i bilen och tills dess att de kommer fram och det är väl bara, vad kan det vara, 10 minuters resa, så misshandlar de honom och även hotar honom. Jag tror de börjar direkt säga att erkänna att det var du som sköt.
Kidnapparna är mycket aggressiva och uppmanar Ali att erkänna. Något han säger att han inte har en aning om.
Ja, han fattar ju verkligen ingenting förrän han liksom själv drog sig till minnes att han hade läst om att det hade varit en skjutning på Kronoparken. Och då började han väl förstå vad det var de här personerna snackade om åtminstone.
Kidnapparna vill alltså ha fram ett erkännande. Om än det ena, än det andra. Att han körde bilen när det sköts. Att han visste vem som sköt. Att det var han som sköt.
De anklagade ju honom då för att vara den som avlossade de två skotten uppe på Kronoparken på Frödingshöjd mot gängledaren och den här 19-årige fotsoldaten.
Sen börjar något som kan betecknas som tortyr.
Ja, men då kommer de till Skutberget och det här är ju, då är det ju sen kväll, nästan natt. Och då är det ju vid den här årstiden också så är det ju liksom inget ställe man direkt åker till utan de stannar sin bil, de plockar ut den här 21-årige fotbollskillen.
Kidnapparna tar fram en rulle silvertejp.
De tejpar honom runt fötterna och sen försöker de också tejpa honom runt händerna men då gör han motstånd och då blir han knivhuggen.
Ali blir knivhuggen i båda låren och blir även skuren i ansiktet. Kidnapparna trycker på och försöker få honom att erkänna. Det blir en utdragen misshandel.
Plus att man då sparkar och slår på den här killen som alltså är helt försvarslös då eftersom han är bunden till både fötter och händer.
Men oavsett hur mycket de sparkar, slår, hugger och skär får kidnapparna inte fram något erkännande. De verkar inte vara beredda på ett sånt scenario utan kontakta någon som ska bestämma vad de ska göra med den omöjliga Ali. Den som svarar i den andra luren säger kort och gott: skicka den där kuksugaren. Vilket i det här sammanhanget bara betyder en sak.
Den här fotbollskillen ska skjutas. Så det är han som liksom på telefon bara säger skjut honom.
Men problemet är då att de inte har något vapen. Två av kidnapparna bränner iväg och kommer sen tillbaka efter en stund. Sen börjar de genomföra sin order.
De lossar alltså tejpet för att han ska kunna röra på sig upp mot en klippvägg. Eller en, ja, det är en klippvägg egentligen. Dit de liksom föser honom då och ställer upp honom där sen. Och då, det är väl då som vi kommer till den här riktiga avrättningssituationen. För de beordrar honom att ställa sig med ansiktet mot klippväggen.
En av kidnapparna tar fram pistolen. Ali står med ryggen vänd mot förövarna och stirrar in i klippväggen.
Han säger vid något tillfälle att han försöker skydda sig genom att ta upp, huka med huvudet och höja armarna för att liksom inte, för att inte bli skadad.
Skytten höjer vapnet bakom huvudet på Ali och börjar krama avtryckaren.
Sen säger han så smäller det bara två gånger och han blir träffad redan där.
Ali verkar ha en helt osannolik tur. Inget av skotten är dödande. Första skottet träffar kinden och skadar käken. Kulan hamnar i munnen och Ali råkar svälja den. Eftersom han inte längre är tejpad så börjar han springa för allt han är värd.
Samtidigt så blir han beskjuten och träffas alltså av sammanlagt 4 skott. Så han får livshotande skador.
Träffad av 4 skott fortsätter Ali att springa.
Han springer, det är ju ett väldigt klippigt område med delvis sån här tallskog och så. Så han springer, vad kan det vara, 400-500 meter upp över klipp. Och bort mot några campingstugor som faktiskt ligger på området.
Han tar sig igenom oländigt terräng på flera ställen och kommer sedan fram till campingstugorna. Ali knackar på och rycker i flera dörrhandtag. Men så här års är åtskilliga av stugorna tomma.
Men sen så var det också några som faktiskt bodde i stugorna och en familj, en barnfamilj, de vågade inte öppna. De hade hört de här höga skotten och var ju jätterädda där ute i mörkret.
Ali fortsätter knacka på vid andra stugor. Några öppnar sen men talar varken svenska eller engelska och förstår inte vad han vill.
Hjälp jävlar, jag har blivit skjuten, säger han.
De som öppnar är industrimekaniker från Polen och det blir språkförbistringar. De springer då över till sin chef, Jacek. Som vi hörde i början av avsnittet.
Men till slut så var det ju någon som öppnade och som också larmade 112.
Larmsamtalet från Skutberget rings klockan 01:47. Operatören får också byta några ord med den skottskadade Ali. Han berättar att han är skjuten med 4 skott. Polisen har en bil i närheten och redan 01:58, efter 11 minuter, är första patrullen på plats. Jacek har kört fram med sin bil, öppnat grindarna och släpper in poliserna.
Ja, men det blir ju ett extremt stort pådrag där ute och en väldigt stor avspärrning av hela det här friluftsområdet. Eller inte hela, men en stor del av det här friluftsområdet spärras av. Det blir ju det vanliga med poliser och hundar som söker. Det blir ju en omfattande teknisk undersökning kring det här området där själva tortyren och misshandeln och skjutningarna har varit och så. Så det är väl det första som händer såklart.
Under dagarna som följer börjar polisens jakt på de misstänkta. Men inledningsvis går det trögt. De lyckas inte gripa någon de första kritiska dagarna. Men trots det får de snart upp ett spår som leder till de män som några dagar tidigare blivit beskjutna vid Kronoparken. I ett försök att samla bevis mot dem bestämmer sig polisen för att bugga en av de misstänktas hem. De placerar en hemlig mikrofon där samtidigt som de spanar mot lägenheten. I de hemliga inspelningarna hörs han prata med en vän. Han säger att de har förstört hela hans fucking liv. Vi lyssnar.
Alltså jävla bror, det är denna mannen, de har förstört hela min fucking liv, mannen. Och sen varför jag vill börja med allt det här var för att jag vill ha en extra pengar på sidan, du vet.
Som ni hör är inspelningen lite dålig, men han som pratar verkar berätta att han börjat med allt det här för att tjäna extra pengar. När han berättar vidare säger han att han blivit inlurad i det hela av en vän. Vi lyssnar igen.
Jag blev ju själv inlurad i det här. Min vän, han sa till mig, han bara, det fick mycket pengar att hämta, la. Och sen så sa han att han drog ju bättre än alla de här korten, så här. Han bara, nej, alltså de här, de bjuder på mat, de gör allt för dig, när du är med de här då är du stabil.
Inspelningen fortsätter. Den misstänkte mannen verkar berätta om något slags kriminell gruppering som han varit i kontakt med. Han säger att de är dumma i huvudet. Att de lever på att böta folk.
Det där med grejen, bror, att de här är inte som andra. De är dumma i huvudet, man. De lever på att böta folk. De är inte bra på vettna, som du kanske har märkt. Så de lever på att böta folk. Och sen så när de kanske bötar någon på 300 000. De får pengarna. De bränner aldrig.
När de här samtalen spelas in genom buggningen har utredningen alltså redan pågått i månader. Och att det tar lite tid för polisen att hamna rätt är inte så konstigt. Under utredningens första dagar är de nämligen på väg ut på villovägar. För en av de första sakerna utredarna gör är att prata med Ali, den kidnappade mannen. De frågar varför han tror att han blivit kidnappad och han säger att han inte har en aning. Att han inte har några fiender och inte kan se någon förklaring till varför han blivit utsatt för det här överhuvudtaget. Men det här tror polisen inte på. Vi hör Nicole Dubochan igen.
Ja, men det är ju det märkligaste av allt. Alltså först så är ju polisens teori absolut att det var det som hände på Skutberget. Det var en uppgörelse mellan två konstellationer som hade gjort upp om att träffas på Skutberget. Så i början så behandlar de ju den skjutne 21-åringen lite grann som delaktig i hela händelseförloppet.
En anledning är att en grå Peugeot varit synlig vid skjutningen 3 dagar tidigare. Och just en sån bil har Ali. Polisen tror därför att Ali på något sätt varit inblandad i det dådet.
Men till slut så börjar de väl inse att han talar sanning när han inte säger att han inte alls fattar varför han har blivit kidnappad och utkörd där och skjuten och så.
När Ali förstår vart poliserna vill komma så kan han kontra med att påstå att han har ett alibi. Just när skotten avlossades i Kronoparken var han på en helt annan plats.
Han hade varit och handlat i någon affär i Karlstad samtidigt som den här första skjutningen uppe på Kronoparken var. Det fanns till och med på en övervakningskamera så att då kunde ju polisen till sist liksom helt avföra honom från det här misstanken om att han skulle ha varit inblandad i första skjutningen.
Ja, övervakningsfilmerna visade mycket riktigt att Ali var och handlade vid skjutningen som han fått skulden för. Först av kidnapparna och sen av polisen. Och nu fick gåtan sin lösning.
Och då visade det sig ju att det var ett misstag helt enkelt. Det var en förväxling som byggde på att fotbollskillen hade kört omkring i en bil, en exakt likadan bil som den som användes vid skjutningen uppe på Kronoparken, alltså då när gängledaren och hans fotsoldat blev skjutna.
Gängledaren som blev skjuten i baken hade sett den gråa bilen som skytten hade försvunnit i. Och när han sen någon dag senare råkade få syn på Ali i hans bil så var hans analys klar.
Och det var gängledaren själv som såg den här fotbollskillen i den bilen. Och bara drog slutsatsen att då var det väl fotbollskillen som sköt mig då. Och sen hade de en massa, de hade möten och sådär där man då beslutade att detta, den här skjutningen måste hämnas. Och den som har gjort det, ja, ska dö.
Motivet till att Ali blev kidnappad och torterad och var nära att bli mördad såg ut att klarna. Polisens jakt efter gärningsmännen var i full gång. Och en viktig pusselbit som tidigt kom på plats i utredningen var att Ali kunde ange ett bra signalement på en av kidnapparna.
En av de här som kidnappade honom hade en gipsad arm och den killen ska också ha sagt att det är på grund av dig som jag har det här gipset.
Och just en gipsad arm hade 19-åringen som blev beskjuten i Kronoparken fått. Det är alltså samma man som polisen sätter hemlig avlyssning på. Han kunde därför snart ringas in som en av de skyldiga till kidnappningen av Ali. Den 10 april stoppar polisen en bil som han åker i. I förarstolens ryggstöd hittas en rostig pistol. Och det ska visa sig vara samma vapen som användes för att skjuta Ali. 19-åringen grips, först bara misstänkt för grovt vapenbrott. Senare även för mordförsök och människorov. Sen fortsätter utredningen. Och genom bland annat analys av hur mobiler rört sig under den aktuella tiden kunde flera andra misstänkta gripas. Och tack vare att en av de gripna samarbetade med polisen så föll en mängd andra pusselbitar på plats.
Han bestämde sig för att när han greps och häktades så var han misstänkt för mordförsök och grov misshandel och sådär här människorovet då. Men då beslutade han att han skulle samarbeta med polisen, för han hade inte varit med vid skjutningen. Då hade han åkt bort från Skutberget, åkt därifrån. Och han säger själv att han har liksom ingen lust att bli dömd för någonting som han inte har gjort. Så då bestämde han sig för att, och det är väldigt ovanligt också, att samarbeta och berätta precis som det var för polisen.
Bland annat avslöjade han var viktiga bevis var gömda.
Det var ju bland annat den här 23-åringen som berättade var mobilerna som användes under skjutningen ute på Skutberget, var de fanns. För de var gömda, mobiler och lite annan teknisk utrustning. De var gömda i en sån här gatubrunn som ligger vid en liten sjö här i Karlstad.
Till slut kunde polisens utredare få ihop en gedigen förundersökning. Och i januari väcktes åtal mot de fyra kidnapparna.
Fyra män i 20-årsåldern har under torsdagen åtalats misstänkta för inblandning i skjutningen på Skutberget förra året.
I januari inleds rättegången mot de åtalade männen. Misstankarna gäller människorov, försök till mord, grov misshandel och grovt vapenbrott. Det är sammanlagt fyra misstänkta i målet. Men två räknas som huvudmisstänkta. De heter David Hjälte och Filip Porat. Det är de två som tros ha varit drivande på platsen när Ali sköts. David är den som sköts i handen några dagar före kidnappningen. När de två får chansen att själva berätta om den aktuella natten tar de sig an det på lite olika sätt. Filip berättar kort och kärnfullt om sin inblandning.
Ja, jag erkänner att det var jag som sköt emot. Men utan rädsla så kommer jag inte svara på några frågor.
Filip erkänner alltså att han har skjutit, men förnekar att det skulle röra sig om ett mordförsök. När åklagaren, Stefan Westberg, frågar vidare, är det locket på?
När du säger att du kommer inte svara på några frågor, är det frågor som gäller andra eller svarar du på frågor som gäller dig själv? Eller?
Alla. Att jag inte kommer svara på några frågor alls.
Inga alls?
Nej.
Du har ju i din inställning till brottet sagt att du förnekar försök till mord därför att du inte hade uppsåt att döda. Mm. Så då får du i så fall tala om eller säga några ord om det.
Nej.
Inte ens det?
Nej.
Du kommer inte säga någonting alltså?
Nej.
Ingen egen berättelse? Eller?
Nej.
Ja.
Trots det fortsätter åklagaren att fråga om kvällen.
Och du kommer inte berätta heller vilka som var med dig den här kvällen?
Nej.
Kommer du berätta var vapnet tog vägen?
Jag vet inte vart det tog vägen.
Nej.
Åklagaren hänvisar till att en av de andra inblandade har berättat utförligt om kvällen och därigenom lämnat en massa uppgifter om Philips inblandning. Men inte heller detta vill Philip prata om.
Du har ju hört berätta här att du skulle ha varit med och gjort saker. Och så här. Är det någonting du vill kommentera av det?
Nej.
Nej. Ja, då har jag inte fler frågor.
Tack.
Nej, längre än så kommer inte åklagaren med Philip. När frågorna istället vänds till David låter det annorlunda. Under samtliga polisförhör har han varit tyst och sagt ingen kommentar. Men nu vill han ge sin version. Även om han, likt Philip, nekar till brott så har han en lång berättelse om vad som hänt under kidnappningen. Han berättar att just Philip Porat tar kontakt med honom runt 7-tiden den aktuella kvällen.
Sen så vid 19-20-tiden så ringer han mig igen och säger: vi åker förbi Rud nu, vill du bli hämtad av oss eller vill du chilla med oss lite? Och då säger jag ja, visst.
Philip och några kompisar kommer med en bil och hämtar upp David.
Sen åker vi runt lite och sådär som vi brukar göra.
Efter ett tag kör de bort till ett område som heter Gruvlyckan. Det är där Ali bor.
Sen så ställer vi oss där på parkeringen. Jag reagerar inte så mycket på det först. Men sen så fattade jag att de andra i bilen då kollade efter någon. Jag tänkte inte så mycket på det, men tänkte att de kanske skulle konfrontera någon. Eller om det var en vän till dem, jag hade ingen aning. Jag visste bara att de kollade efter någon. Inte att det var mer än så liksom.
Efter ett tag kör de fram bilen en bit.
Sen alla hoppar ur bilen. Jag sitter på vänster sidan då. Jag kollar åt höger. Jag försöker se så här, försöker se vad som händer, vem de pratar med och sånt. Jag ser inte från det där jag sitter. Så jag väljer gå ur bilen för att kolla.
David menar att han går ur bilen. Men att precis när han gör det så hoppar Philip och de andra in i bilen igen.
Så då hoppar jag in sist från högersidan. Och då så när jag är inne i bilen så ser jag att är med. Och jag tänker, vad fan drog de med den här killen som de pratade med då inne i bilen? Jag så här, tänkte så här, vad fan, lite överdrivet liksom.
Ja, David menar att han inte är inblandad i kidnappningen. Utan att han bara råkar sitta i bilen när de andra kidnappar Ali. Efter det kör de bilen upp mot Skutberget och campingen.
När vi är framme på Skutberget så går jag ur bilen. Jag är först på den här ljusa bänken då. Och jag sitter där, eller jag står där kanske runt 20 meter ifrån. Jag vill inte vara delaktig i det där, alltså jag tyckte det var fel eller om man ska säga.
David menar att de andra håller på med Ali samtidigt som han står en bit bort. Efter ett tag ser han hur två av dem i gänget tar ner Ali mot vattnet. David menar att han säger till en annan i gänget och ber dem sluta.
Jag säger till han liksom där, för jag tänkte jag hade ingen röst i att säga till att sluta, men jag tänkte han kanske kunde, jag kanske kunde få han att säga, så jag säger till han, kan vi inte åka härifrån, det här känns fel liksom.
Men enligt David fortsätter gänget. Han säger att han sätter sig på en bänk och väntar. Enligt utredningen ska Alis armar och ben vara tejpade och han misshandlas grovt, bland annat med knivhugg i låren. De hotar klippa hans fingrar, kapa en hand.
Jag sitter bara där och liksom så här, jag tänker bara, kan de, alltså så här, hoppas att de är klara med vad de än håller på med liksom.
Efter ett tag menar David att några av de inblandade hoppar in i en bil och åker därifrån. David går ner till vattnet där Ali befinner sig och ser att en annan kille också stannat kvar.
Jag säger till han liksom så här, varför lämnar de oss, vad håller de på med? Och han säger, jag vet inte, men de kommer tillbaka snart tror jag.
Men David får inget svar.
Sen så står vi där och väntar och väntar och väntar. Till slut kanske efter, ja, det är också mellan 30 minuter och en timme tror jag. Så kommer bilen tillbaka igen. Och då går vi upp mot bilen. Och sen tänker jag så här, när jag har gått kanske halvvägs i bilen så tänker jag, men jag kan inte bara lämna den här ihoptejpad. Alltså så här, så jag väljer att gå tillbaka och skära loss han.
David menar alltså att han hjälper Ali loss.
Och under tiden jag skär bort tejpen så kommer, vad heter det, ja, han andra killen tillbaka. Och då vänder jag mig om och ser han. Och då tänker jag på att han håller i så här, alltså en pistolliknande föremål i handen liksom.
David tror först att det är en soft airgun. Så han går upp mot bilen igen. Men på vägen mot bilen händer något.
Sen så avlossas ett skott. Och då jag tänker jag, alltså så här, jag blir chockad, för jag trodde det var en airsoft, vet jag. Jag tänkte så här, hur kan det komma, ja, jag blir chockad i alla fall.
David fortsätter trots detta att gå mot bilen.
Kanske någon meter ifrån bilen bara, så hör jag mer skott avlossas. Och då vänder jag mig om och då, jag vet inte om han hör mig eller så, eftersom det, alltså, det är höga smällar och sånt. Men jag säger till han liksom, sluta skjuta, alltså det räcker nu, nu åker vi härifrån.
Sen är det hela över. Den här historien har alltså inte David Hjälte berättat före rättegången. Åklagaren Stefan Westberg undrar varför han hållit inne med allt det här fram tills nu.
Du greps den 10 april där.
Yes.
Och sen dess har du suttit. Och du har inte sagt något av detta under hela den tiden, utan det har varit inga kommentarer. Varför väljer du att berätta just idag då?
För det är rättegång. Mm.
Men varför vänta till rättegången nu?
För jag har inte...
För det, du har ju uppenbarligen inte gjort
det. Jag har inte vågat samarbeta i utredningen. Och det tycker jag att jag gjort ganska tydligt också i alla fall. Mm.
Sen fortsätter åklagaren med sina frågor. David är noggrann med vad han kan och inte kan prata om.
Ja, du säger att du blir hämtad så småningom och ni är upp, så småningom hamnar ni uppe i Skutberget. Och vilka vi är det då som är i bilen?
Det är som min advokat sa tidigare, så vill jag bara prata om mig själv så mycket det går liksom. Sen i vissa delar så känner jag mig lite tryggare och kunna prata om annat, men jag vill prata om mig själv så mycket det går.
Hur många är ni i bilen då?
Hur många? Mm. 5.
På en del av frågorna svarar David rakt. Men han understryker gång på gång att han inte varit inblandad i varken misshandel eller mordförsök, utan att han hela tiden försökte hålla sig på sin kant. Han säger sig till exempel ha sett stora delar av misshandeln, men att han också försökte titta bort.
Ja, absolut. Jag ser det när jag kollade. Så fort jag kollade dit så var det alltid någonting. Mm. Men jag kollade inte hela tiden. Jag ser knivhuggen också.
Gör det, ja.
Jag ser i ett av benen och så ser jag det i ansiktet, men jag såg inte det där i vänstra. Mm.
Men när det kommer till de riktigt brännande delarna, till exempel vem som avlossade skotten mot Ali, då är han mer svävande.
Sen pratar du hela tiden om när ni blir lämnade ensamma här på platsen. De ja. Andra åker iväg, du vet inte varför. Men den andra säger att de kommer snart tillbaks.
Ja.
Är du beredd att säga vem den andra är?
Nej, helst inte.
Den andra, är det den personen som sen skjuter?
Ja.
Mm. Åklagaren stannar kvar vid skotten. För enligt Ali så står David en bit bort, samtidigt som Filip skjuter det första skottet.
Och då säger jag att i det skedet när han blir skjuten, då står skytten nära honom. Och så står du och chauffören en bit längre bort tillsammans. Stämmer det då?
Jag har ingen minne av att chauffören var där, men ja, vi stod ungefär bredvid varandra.
Vilka vi?
Han som sköt och jag.
Mm. Och diskuterade du någonting med skytten där om vad som skulle hända?
Ja, alltså det att vi viskar om, det är jag som tar han åt sidan och säger vad händer, när kommer de tillbaka liksom. Jag försökte få reda på grejer och jag sa till han, det känns fel, vi borde låta han gå. Och han säger till mig, nej, de kommer döda oss om vi gör det liksom.
Mm.
Ja, David fortsätter vidhålla att han hela tiden försökt avbryta det som sker. Och mycket längre än så kommer inte åklagaren. Några minuter senare är det över.
Ja, tack. Jag har inga fler frågor.
Tack så mycket.
Efter rättegången får de misstänkta komma ut på gemensam avdelning i häktet. Deras restriktioner lättas och de får börja ha kontakt med omvärlden. Exempelvis ha telefonsamtal. Vad de inte tycks känna till är att allt spelas in. När 19-årige David Hjälte pratar med närstående har han förhoppningen att han snart ska vara ute igen.
För grejerna, alltså för att åka på mordförsök, jag får max 8. Ja, alltså det är en stor kontrast. Och får jag 8 så sitter jag typ 5,5. Då har jag redan gjort det då, så jag har 4 kvar då liksom.
Han fortsätter prata om att han tänker att han kan komma ut snabbt. Att det kanske högst blir 3 år som inlåst och sen får han komma ut med fotboja. Men även det tycker han känns lite mycket.
Men jag ser inte hur jag ska åka på det, på mordförsöket. Alltså visst, det kanske ser dumt ut att jag var där och sånt där. Men om man tänker på det så finns ju saker som talar för att jag inte var med på mordförsöket och inte visste om att han skulle bli skjuten. Och där tycker jag kommit fram bra under tingsrätten också.
David hävdar att han inte visste att Ali skulle skjutas när några i gruppen åkte iväg för att hämta ett vapen. Men kanske Filip, som ska ha skrutit om att han kunde göra en sån sak.
Och Filip visste ju, ja, han kanske visste, men jag tror inte han visste heller, för Filip, han är så här, alltså han är så här, vad ska man säga, han är så lätt manipulerad av de här. Alltså lägger de en pistol i hans hand så skulle han göra det liksom. Därför, alltså, för innan han lekte ju tuff och sånt. Ja, jag kan göra det om det skulle behövas. Och lalalala.
Efter skjutningen vid Skutberget hade Filip försvunnit. Men gänget hade letat efter honom.
De försökte få tag på Filip. För de behövde han för att göra fler skjutningar. Det var ju fler som de ville skulle dö liksom. Ja, varför använder de inte mig då liksom? Nej, för de ville inte att jag antagligen att jag skulle göra sådana grejer.
David menar att gänget inte begärde att han skulle göra någon skjutning, men däremot behövde de Filip till det.
Nej, för varför jagar de Filip som misslyckades med att skjuta en kille i huvudet?
Några dagar efter telefonsamtalet meddelar Värmlands tingsrätt sin dom. Samtliga inblandade döms. Det blir inte som David Hjälte tänkt. Han får istället ett långt straff. 18 års fängelse. När det kommer till Davids berättelse avfärdar tingsrätten den helt och hållet och skriver att den
framstår mot den nu angivna bakgrunden i stora delar som konstruerade i efterhand och tydligt anpassade efter vad som framgått av utredningen i övrigt.
Mordförsöket, skriver tingsrätten,
avsåg en ren avrättning av en ensam person som mot flera gärningsmän hade mycket små möjligheter att undkomma efter att ha tejpats till händer och fötter, misshandlats under ett långt och utdraget förlopp, knivhuggits i båda låren samt sparkats och skurits i ansiktet.
Tingsrätten skriver också att det var först efter att David Hjälte och Filip Orath hade ett skjutvapen som Alis ben lösgjordes från tejpen runt benen. Uppenbart i syfte att han själv skulle förflytta sig till den plats där han skulle avrättas. Och när det gäller uppsåtet menar tingsrätten att den omständigheten att totalt 5 skott avlossats på platsen där Ali sköts, varav 3 skott träffade i överkroppen och 1 i huvudet, vittnar om gärningsmännens beslutsamhet. Mordförsöket har inneburit en stor fara för att brottet skulle fullbordas, skriver tingsrätten. Sammantaget bedöms straffvärdet för vapenbrottet, kidnappningen, den grova misshandeln och mordförsöket vara 18 års fängelse. Och det är alltså vad både Filip Orath och David Hjälte döms till. En tredje får 10 år för medhjälp till försök till mord. Den fjärde av kidnapparna, som valde att samarbeta med polisen, får rabatt med 2 år och döms till 4 års fängelse för människorov och grov misshandel. Straff som senare fastställs av hovrätten. Unga, värmländska killar dömdes till långa fängelsestraff för flera grova brott, från att tidigare bara varit inblandade i småsaker. 19-åringen, David Hjälte, som blev skjuten i handen till exempel. Nicole Dubochan, kriminalreporter på NVT som belyst fallet i flera av sina poddar, tycker att just det här är något av allt som sticker ut med det här ärendet.
Jag förstår att det har varit lite struligt för honom, men annars får man väl ändå kalla honom för en vanlig kille. Han dömdes för, jag tror det blev skadegörelse, och det var ju ett brott som man kanske kan kalla för pojksträck. Jag tror de välte en moped, sån här mopedbil, men de är ju jättedyra så att det blev ganska stora skador på den. Det var väl ungefär vad han hade, och sen kanske lite ringa narkotikabrott och så.
Med Filip Borat, samma sak.
Men det är ju liksom från att gå från att dömas för ringa narkotikabrott till att dömas för till 18 års fängelse för ett mordförsök. Det är ju ett stort steg att ta i den kriminella trappan.
Nicole Dubochan beskriver de två som småstruliga.
Båda har nog varit lite småstruliga, men jag tror att ingen av dem hade liksom kunnat föreställa sig att de skulle hamna så här. De blir ju liksom groomade in i den världen. De har ju själva berättat, 19-åringen har ju berättat hur, vilket gött liv han fick tillsammans med de här gängkriminella i Kronoparksnätverket. De fick ju pengar, mat, knark, åka bil, köra bil ibland och sådär. Alltså det var ett lite bekvämt liv till att börja med. Det är så det börjar många gånger, tror jag väl.
Men det bekväma livet utvecklade sig snabbt till något helt annat.
Ja, det blev ju en utveckling. Alltså 19-åringen själv säger ju i ett avlyssnat samtal att de har förstört hela mitt fucking liv.
Förutom domen på 18 år så har han även fått skulder. Skadeståndet han ska betala ihop med de andra är på nära 600 000 kronor.
Så att det slutade ju väldigt dåligt för dem, kan man säga. Plus att jag tror nu att åtminstone han som sköt har varit väldigt rädd också för att råka ut för någon typ av repressalier i efterhand då. Så ja, deras liv, man kanske kan hålla med om att deras liv är förstört för lång tid framöver i alla fall.
Vem det var som egentligen låg bakom den första skjutningen i Kronoparken är inte utrett. Förundersökning pågår, men det finns ingen misstänkt. Men polisen har uppgifter som pekar mot att gängledaren, bara dagen före han blev beskjuten, hade tvingat till sig 320 000 kronor i påhittade böter från några yngre som han ansåg sålt narkotika utan hans tillstånd. Gängledaren, som sen alltså blev skjuten i baken, misstänks ha anstiftat kidnappningen och mordbeställningen på Ali. Han tros gömma sig utomlands. Även Ali har lämnat Sverige på grund av rädsla. Det har snart gått 2 år sedan den polska industrimekanikern Jacek, som vi hörde i början av avsnittet, fick hjälpa en skottskadad person mitt i natten under en arbetsperiod i Sverige. Han och de 8 kollegorna lämnade landet dagen därpå och har inte fått veta vad som hände sen. När vi når honom på telefon är han i Tyskland och jobbar och blir glad när han får höra att den unge mannen de hjälpte klarade sig. På fråga säger Jacek att han inte blivit avskräckt från att återvända till Sverige, utan att han faktiskt varit tillbaka efter händelsen. Han berättar att han jobbar runt om i Europa och brukar vara 8 månader om året i Sverige sedan många år tillbaka.
I really like to work there because I think that you are very nice people there. So I I work in Sweden 8 years, so I really like work, especially in Sweden. I have a lot of friends there, so.
Han tycker också att det är goda nyheter att de svenska myndigheterna hittat de skyldiga.
It's good news that they catch these gentlemen and they send them to the prison.
När han får höra att den skottskadade mannen inte hade någonting med kriminalitet att göra. Att förövarna istället förväxlat honom med en person med en likadan bil, suckar han.
And the car was the reason why they kidnapped some other man and they shoot him 3 times. So I can say only this is the showing them intelligence.
Förväxlingen förövarna gjorde visar på deras intelligens, säger Jacek. Att straffet för 2 av dem blivit 18 års fängelse tycker han visserligen är bra. Men personligen anser han att de skulle sändas till en gruva istället och lära sig hårt arbete. Det skulle vara bättre både för dem och för samhället.
I think they should don't go to the prison or to some they should send them to the some minor to work really hard and this will be the best option. Because right now the people need to living in Sweden, they need to pay for them, and when they will be going to the minor, maybe in Kiruna, then it will be better for them to learn how to really it's hard to work.
Du har lyssnat på Tortyren vid Skutberget, ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. För dig som vill djupdyka i det här fallet rekommenderar vi podden NVT Krim som gjort flera avsnitt om den här historien. Rösten till vittnet vi kallar Peter är inläst av Erik Björklund. Ljudet i de hemliga inspelningarna är förbättrat med hjälp av AI. Klippet i programmet kommer från Sveriges Radio. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.